Ja, men vi kör. Välkomna till Placera-podden med Per Ståhl och Carl Lantz.
Hej.
Idag är premiär för våran ETF-podden.
Ja, och vi har dessutom nya mickar i studion.
Ja, jag hoppas att ljudet blir bättre.
Ja,
det är klarare.
Man kan ju hoppas på det.
Varför tycker du att ETF är ett intressant tillgångsslag eller produkt?
Ja, men det är ju framförallt att man kan väldigt snabbt då komma in i en... Man kan få en väldigt nischad marknad. Man kan till exempel köpa in sig i uranmarknaden om man ser att det händer något där. Man kan gå in i Turkiet om man tycker att det har hänt något speciellt där. Så att man handlar ju på samma sätt som en aktie då.
Och det är det du menar med snabbt. Att du,
snabbheten, ja, precis.
Du får ett avslut i realtid.
Exakt. Och vilket man inte får med vanliga UCITS-fonder då på samma sätt. Och oftast är det också väldigt låga avgifter om man jämför med vanliga fonder. Så att det är, har många, många fördelar, tycker jag. Och det har även lägre risk på så vis då att du får ju också, du har ju betydligt fler underliggande tillgångar i det än vanliga aktier. Så att det är ett mellanting mellan en aktie och en fond kan man väl säga. Fast mer åt fondhållet då.
Flexibilitet, snabbhet, stort urval, låga förvaltningsavgifter.
Ja, det går nästan inte att få bättre skulle jag säga.
Nej, och vi har ju då gjort ett litet urval av ETF-er som vi tycker att man kan investera i. Vi har börjat med ett globalt perspektiv, tittat på USA som är världens största aktiemarknad och sen Europa, lite nischade fonder också. Ska vi börja globalt?
Det kan vi göra.
Vad tycker du man ska eller man kan titta på för ETF-er?
Ja, men här handlar det ju, tycker jag, mycket om att kolla på... alltså här handlar det om att förvaltningsavgiften ska inte vara för hög då när du köper ett globalt index, tycker jag. Och sen kan man också kolla historiken då för den här ETF-en. Alltså på lite längre sikt. Hur står den sen jämfört med andra globala ETF-er? Och utifrån det då så har vi ju tagit in till exempel Vanguard, FTSE All World.
Ett klassiskt index, MSCI All World, det kan inte bli mer globalt.
Nej.
Än det indexet.
Precis. Vi gillar även, vi har även tagit in Fidelity Global Quality Income, som är då mer fokus på utdelande bolag.
Ja, för nu börjar vi ju, då är det ju inte ett sånt här superbrett index som MSCI All World Index är.
Nej.
Utan nu får du ju lite mer nedsmalnande produkt.
Ja, det är ju stora kvalitetsbolag kan man ju säga. Mogna bolag också, får man väl tillägga.
Globala marknadsledare.
Precis. Och sen har vi även tagit in JP Morgan Global Equity Premium Income, som är väl en snarlik fond, kan man säga. Också fokus på stora marknadsledande kvalitetsbolag.
Här är tre ETF-er som ger en bred global
exponering
till ett relativt konkurrenskraftigt pris.
Ja, det måste man ju verkligen säga. Det är ju runt 0,25 kostar de per år.
Jag tänker på USA. Det är liksom 60-70% av globalindex.
Ja.
Beroende på vilket globalindex man jämför sig med. Här finns ju ett superklassiskt index tycker jag. Det kanske ett av de det är ju det indexet som har mest kapital placerat emot sig. Det är S&P 500-index.
Ja.
Och här har du då tagit fram Invescos S&P 500.
Precis.
ETF.
Det finns ju flera stycken att välja på här. Så att här faller ju valet upp på att det är konsekvent. Det följer väldigt väl hur index går, så att säga, avkastningsmässigt. Och du har en årlig avgift på 0,09% bara.
Ja, nu pratar så vi...
Väldigt, väldigt lite.
Det är konkurrenskraftigt. Väldigt, väldigt lågt pris.
Ja, för den marknaden att återskapa det. Och... vi har ju ytterligare ett väldigt känt index i USA som har gått fantastiskt bra, får man säga, sedan det introducerades på 70-talet.
I början på 70 eller 71 eller när det kommer ifrån. Det är Nasdaq 100-index.
Precis. Även här finns det då ett stort antal olika ETF man skulle kunna välja. Men här har då valet fallet på BlackRock, som jag tycker är, eller som vi tycker är en väldigt bra, ett väldigt, väldigt starkt fondbolag. Och det är väl världens största förvaltare också.
Ja.
Eller en av världens största förvaltare.
Ja, det är fortfarande. Jag tror att vi har de två största här med BlackRock och sen Vanguard som du inledde med här. Men det är ett fantastiskt index tycker jag och ett index man bör ha
som exponering. Alla bör äga i princip, ska jag säga.
Och man ska ha det extremt långsiktigt. Exakt. Alltså här tror jag man kan äga det 20 år plus. Mm. Det här kan du köpa och sen
När jag bara tittade på det i början på det här året, tror jag det hade gett genomsnitt 17-18% i snitt per år. Liksom. Bara ägt sedan 1970. Alltså. Det är otroligt egentligen.
Ja, det är otroligt. Du får i princip tre stora sektorer. Det är teknik, det är bioteknik,
ja,
telekommunikation. Och det beror ju mycket på att det inom telekommunikationssektorn ligger många av de här sociala medieapparna.
Mm.
Meta ligger där exempelvis. Och spelbolag brukar ju läggas i den sektorn också. Du får inga finansbolag.
Nej, framförallt, det är ju framförallt därför man skapar indexet, för att just undvika finansbolagen. Så det var ju ursprungstanken då med det faktiskt. Och det har ju varit väldigt otroligt framgångsrikt, måste jag säga.
Det är två stora extremt etablerade index, S&P 500-index, ETF emot Nasdaq 100, lite spetsigare, lite mer tech, lite mer, betydligt mer, eller lite mer tillväxtorienterat. Men sen har du tredje val också här som du lyfter fram.
Ja, men det är ju lite samma tema som vi har i globalfonden då, att man lägger fokus på amerikanska stora kvalitetsbolag. Och där har vi då valt Fidelity US Quality Income. Som då har just fokus på de största utdelande bolagen med växande utdelning då. Så att lite lägre risk får man säga. Det kanske lite mindre svängigt. Det är väl typen av bolag som McDonald's till exempel som hamnar i den fonden.
Det har varit mycket prat om småbolag.
Ja.
Det blev det i höstas. Småbolag gick bra även i Sverige och globalt under senhösten, tidig vinter.
Mm.
Sen avstannade hela uppgången, men nu har det kommit igång igen senaste månaden. Och det finns även ett småbolagsval här.
Precis, då har ju valet fallit på JP Morgan, deras US Small Cap Equity. Som ja, precis, köper in sig då i mindre amerikanska, alltså mindre amerikanska, de är ju inte speciellt små med svenska mått mätt. Men större småbolag kan man säga. Ur amerikansk synvinkel. Och jag tror största innehavet här är Supermicro Computer till exempel i den här JP Morgan-fonden. Då.
Hur stort bolag är det? Så här på rak arm, bara så man får någon referens.
$51,9 miljarder. Så att det är hyfsat stort bolag, man säger.
Ja, det är ett svenskt väldigt stort bolag,
väldigt stort bolag
skulle jag säga.
Ja. Men Europa då?
Ja, Europa är ju faktiskt, tycker jag, det blir allt hetare.
Ja, faktiskt.
Det har varit oavbrutet nu, tror jag, 22 eller 23 veckor är det nettoflöden till europeiska aktier.
Och det är väldigt ovanligt.
Det är väldigt ovanligt. Jag såg senast igår var det en stor amerikansk investmentbank som du brukar följa väldigt noggrant.
Är det Morgan Stanley kanske?
Morgan Stanley som tycker att Europa är mer attraktivt än USA. Det är historiskt lågt värderat. Värderingsskapet är väldigt stort. Och Europa väldigt...
Det brukar de säga i sig.
Ja. Men där finns ju ett urval att göra. Men europeiska storbolag har gått väldigt bra.
Ja.
Det är
ASML och Novo Nordisk.
LV, Hermes, ja. AstraZeneca,
ja.
Wolters Kluwer. Som just det. Nej, men det finns ju en uppsjö av bolag. SAP, stora tyska mjukvarutillverkan.
Har gått som tåget. Siemens till och med har gått bra.
Ja, också. Siemens har gått väldigt bra. Mm. Bankerna bara går bra nu också.
Yes.
Om man ska köpa, det går ju att köpa de 50 största. Det är ju ett index. Det heter ju Eurostox 50-index.
Precis.
Och där har du valt Amundi.
Ja. Det finns ju också flera olika val man skulle kunna göra här. Men det är lite hugget som stucket här nästan, vad man väljer. Men Amundi har en lågpris ETF här. För den som vill följa då de 50 största bolagen i euroområdet, eller vad?
Ja, det är euroområdet. Så här får vi faktiskt inte med Novo Nordisk som vi pratade så varmt om.
Nej.
Alldeles precis. Men du får med SAP och Hermes och
LVMH.
Sanofi som vi pratade om tidigare och LVMH.
Exakt.
Men det går att gå bredare.
Exakt.
Man kan, det andra stora indexet på Europa är ju Stoxx 600-index.
Ja.
Det är precis som det låter, de 600 största bolagen. Nu får vi ju med ett antal medelstora och lite mindre bolag också. Ja,
precis. Här får vi även med svenska bolag faktiskt i det indexet. Här har vi då valet fallet på Xtrackers som då är, det är Deutsche Banks ETF-bolag.
Det var Deutsche Banks. De har knoppat av det, men de äger väl fortfarande en ansenlig del i bolaget.
Och just Xtrackers är väl kända för att vara lite så lågprisaktör kan man säga inom ETF-världen. Så tycker jag nästan alltid att de dyker upp som nästan alltid det som är billigast faktiskt. Så att här väljer vi den helt enkelt.
Om man nu då vill ha en lite smalare och europeisk exponering, då kan man ju ha en svensk exponering.
Exakt. Och här finns det ju faktiskt bara en aktör i, som finns i Sverige då. Det är ju Exakt, Handelsbanken. Och då har vi valt Exakt OMX 30. Och det är då en ESG OMX S30. Och det innebär att ett bolag är uteslutet där. Kan du gissa vilket det är?
Nej. Investor?
Nej, faktiskt inte. Nej. Så det är ingen extrem ESG, utan det är lite grann ESG. Så att det är Evolution faktiskt. Ja. På grund av spel.
Mm.
Och sen har vi även valt Exakt svenska småbolag också. För att få lite exponering mot de mindre bolagen.
Ja, och nu jämfört med det amerikanska småbolags-ETFen som du just nämnde, som vi pratade om tidigare, så ger ju den här exponeringen mot betydligt mindre bolag i börsvärdesmässigt. Asien har vi också tagit upp som en spännande region. Vi har ju Indien där som har tagit över stafettpinnen i mångt och mycket från Kina nu med en snabbare tillväxt. Det har blivit världens folkrikaste land.
Ja.
Du har ju en medelklass som håller på att fördubblas nu de närmaste åren.
Mm.
Som är köphungrig, konsumtionshungrig. Vi köper mycket tjänster.
Indien ska ju gå från att vara ett låginkomstland då, till att bli ett medelinkomstland. Man kan säga att Indien är ungefär där Kina var för 20 år sedan då. Så Kina har väl nästan uppnått det där medelinkomststatusen då. Så att det finns väldigt, väldigt mycket tillväxt kvar i Indien. Vad är det vi har valt här då, Per?
Ja, det är ju Franklin, deras FTSE Indien ETF då, som följer FTSE India-indexet. Väldigt låg kostnad, 0,2% kostar den i förvaltningsavgift. Och jag vill bara förstärka eller punktera lite med Indien. För jag skrev om Indien för några veckor sedan. Det som slog mig var att sedan millennieskiftet så har Indien index, MSCI Indien index var det i det här fallet i US dollar, gått bättre än S&P 500 index.
Mm, just det.
Och betydligt bättre än Stoxx 600 som också var med i jämförelsen. Så det har varit en väldigt bra marknad. Den är lite högt värderad dock, men den är alltid högt värderad, säger många Indienförvaltare som man pratar med. För det är överrepresenterat av kvalitetsbolag faktiskt.
Mm. Och sen är det intressanta med Indien också är att flödena är ju till stora delar inhemska flöden. Vilket jag inte kände till innan faktiskt.
Nej, just det. De har ju 2,5 miljard tror jag i månaden.
Många sparar liksom.
Ja. Man har gjort någon sparreform då som har gjort att indierna gärna sparar på indiska börsen.
Ja.
Men en annan marknad i Asien som har gått väldigt bra under de senaste 1,5-2 åren är ju Japan.
Ja, här handlar det ju mycket då om att yenen har varit försvagad så otroligt mycket. Så att det ju då har drivit på den extremt exportorienterade japanska marknaden kan man säga. Och sen, men utöver det så sker det också en del reformer vad det gäller börsindex i Japan. Och det är att man har satt lite press på bolagen att de ska vara mer aktieägarvänliga helt enkelt. Vilket i sin tur har ökat intresset då för marknaden. Så att de två ingredienserna har framförallt drivit på uppgången då.
Och jag tror att båda de här, både Indien och Japan, man har gjort mycket reformer. Och det är reformer som har spelat bra ut och investerarna har gillat det. Och de globala investerarna har gillat det. Och just i Japanfallet vet vi att många bara... Om vi backar 2 år, det var ju väldigt stor, många europeiska, amerikanska stora investerare hade undervikt i Japan. Vilket jag tror man håller på att rätta till nu.
Mm.
Och så vilket har gett stora flöden. Vi har gjort en ny klass också, lite nischade fonder, alltså smalare som tematiska ETF-er. För det finns ju en uppsjö av, det är ju nästan att jag skulle vilja säga att det är en djungel där ute med... ETF-er som följer olika index med olika teman. Vi har valt att starta lite lugnt när det gäller de nischade ETF-erna. Vi har valt in 2 stycken.
Ja, precis.
Nischade ETF-er. Du valde in Data Center.
Precis, från Global X då, med en förvaltare. Och det är lite intressant att man då kan dra nytta av, man kan investera i fastigheter då som har med den digitala infrastrukturen att göra. För man bygger ut då datacenter i en enormt snabb takt just nu. Fastigheter är ju ett sånt tillgångslag där man kan oftast investera i det liksom, anpassa det då till en viss marknad så att säga, oavsett vilken marknad det är. För fastigheter behövs alltid i någon form liksom. Till exempel då så har ju den här fonden då största innehavet är Equinix som då äger datacenter.
De har ju faktiskt varit besökt. Mm. Ja, då, för de anses av världens mest säkra. Mm. Jag var i Kalifornien, för där var de så pass säkra att de klarar av. De var jordbävningssäkrade, helt enkelt också.
Ja, det är bra.
Och terroristsäkrade och sådär. Det var många...
Säkra på alla sätt.
Ja, de var säkra på extremt många nivåer, det jag tittade på. Det var en rigorös säkerhetskontroll bara att komma in.
Ja. Och American Tower REIT som då har mastinfrastrukturen i USA. Till exempel. Så att det är ett sätt att då ta del av den tillväxt inom den sektorn.
Ja, och de hänger ihop lite. För jag valde ju, det är också GlobalX. GlobalX är ju en aktör som har nischat in sig på väldigt mycket och väldigt tidigt då med tematiska investeringar eller tematiska teman då. Och jag har valt ett som går lite hand i hand med det du pratar om med data center. Det är ju robotics och artificial intelligence. Den kombinationen växer ju väldigt snabbt och då pratar vi både industrirobotar, vi pratar kirurgirobotar och sen pratar vi AI då som hjälper båda de här olika robotområdena då. Men för att driva den här utvecklingen som har väldigt hög förväntning på tillväxt så behövs det mer datacenterkraft också såklart. Så det, allt hänger ihop på ett sätt. Och jag tycker att här kan man göra, få en intressant exponering mot snabbväxande teman som det här har att erbjuda.
Nej, men det här är ju något jätteintressant. Typ. Absolut. Det är mycket Nvidia i den i och för sig.
Ja,
du får ju 10% Nvidia.
Du får 10% Nvidia. Vi får väl se. De lämnar ju rapport här i början på maj. Vi får väl se hur pass hög tillväxten är.
Mm.
Och tittar man på year-on-year-siffror nu. Det är ju deras andra. De har ju brutit räkenskapsår. Det är ju deras andra kvartal de levererar siffror för nu. Fast det är Q1-rapportperioden då. För den stora massan. Så ligger förväntningarna nu på en tillväxt 480% på vinst per aktie då. Det blir spännande att se.
Men det andra som är intressant här i den här ETFen är ju att Japan-exponeringen är väldigt stor. Du har nästan 33% Japan-exponering.
De är stora och duktiga på
robotar.
Både robot och AI.
Ja.
Både hårdvara och mjukvara. Så det, du får mycket Japan. Mycket mer Japan än vad du får i en traditionell teknikfond. Och framförallt får du mycket mer industri. Industrisektorn har över 40% i den här sektorn. Då. För många robotbolagen då, som kanske är teknikbolag, ligger ändå klassificerade i mångt och mycket som industri. Svenska ABB med bland annat.
Just det.
Som är en stor aktör inom robotik och automatisering.
Mm.
Carl Hans, det var vårt premiäravsnitt av ETF-podden.
Ja, jättekul att ha fått vara med i den.
Ja.
En ära.
Jag tycker också att det är en ära. Men jag tycker vi tackar lyssnarna.
Det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Hej.